Denna podcast är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Genom att fortsätta lyssna bekräftar du att du tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen i Sverige. Denna podcast är initierad och producerad av Pfizer i Sverige. I podcasten diskuterar inbjudna gäster ett aktuellt ämne inom ett visst terapiområde. Det kunskapsutbyte som sker under podcasten baseras på gästernas kliniska erfarenhet och värdering av vetenskap. Pfizer lämnar inte några rekommendationer eller råd i podcasten och tar inte heller ställning till de råd eller rekommendationer som diskuteras av de inbjudna gästerna.
Varmt välkomna till den här paneldiskussionen som vi valt att kalla Real World Evidence i samarbete mellan profession och industri. Vilken roll har det spelat? Jag heter Thomas Wahlgren och är medicinsk direktör för Pfizer Onkologi. Och med mig här idag har jag en erfaren panel och jag tänkte att ni skulle få introducera er själva. Ska du börja, Ulrika?
Ulrika Hermenberg heter jag, docent och överläkare på uro-onkologi. Kliniska enheten på Karolinska universitetssjukhuset.
Ja, Magnus Lindskog heter jag och är kollega med Ulrika, också är docent överläkare i uro-onkologi. Jobbar med njurcancer mest.
Ja, och Börje Ljungberg. Jag är gammal professor i urologi i Umeå och överläkare i urologi. Jobbat med njurcancer sedan 1977.
Det är en avsevärd tid. Och med på länk här har vi också en erfaren man.
Sven Lundström. Jag har jobbat huvudsakligen med njurcancer under de sista 25 åren. Större delen som urolog på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Och under den perioden behandlade vi även med onkologisk behandling med tyrosinkinashämmare. De sista åren som pensionär jobbar jag nu på onkologen på Sahlgrenska med medicinsk behandling av njurcancer.
Tack för det. Och ni liksom jag, vi har alla medverkat i den studie som vi tar som utgångspunkt för den här diskussionen, RENKOMP. Och jag tänkte börja med att ge en mycket kort bakgrund till studien och dess syfte. Och RENKOMP är en svensk registerstudie på metastaserad njurcancer och som har genomförts i samarbete mellan Pfizer och professionen. Och inblandade från vårt håll har varit den medicinska avdelningen och våra hälsoekonomiska experter. Datan i den här studien hämtas från Socialstyrelsens register och där har vi använt tre register, cancerregistret, patientregistret och läkemedelsregistret som har länkats. Syftet med studien har varit att studera överlevnad i sjukdomen över tid och i relation till introduktion av behandling med TKI, tyrosinkinashämmare. Det har också varit att studera förskrivningsmönster för nya läkemedel samt att studera kostnadseffektivitet och resursutnyttjande. Så har det ju varit en fantastisk utveckling på njurcancerområdet under de senaste 20 åren och inte minst under de 15 år som gått sedan jag såg patienter med den här sjukdomen. Vad skulle ni säga, hur tänker ni som är fortsatt verksamma när ni ser den här utvecklingen som har skett? Vad säger du, Ulrik?
Ja, det är någonting som jag faktiskt fascineras över dagligdags. Det har ju varit en otrolig utveckling. När jag började jobba med njurcancer så hade vi inte förrån. Sen då när VGF-hämmarna, tyrosinkinashämmarna kom 2006 så var det ju en otrolig utveckling och vi kunde se hur verkligen patienterna blev hjälpta av läkemedel. Det var ändå lite svårt tyckte vi då att hantera de svåra biverkningar som vi upplevde, men det var liksom en lärdom, så småningom lärde vi oss det och patienterna har ju därefter mått allt bättre Och sen då när dessutom vi har fått immunologiska läkemedel som avsevärt har förbättrat för patienterna, där vi har kompletta remissioner, där vi ser att vi har en ytterligare rejäl överlevnadsvinst, så är det ju helt fantastiskt jämfört med hur man såg på njurcancer som en metastatisk sjukdom från början. Det är ju inte bara enkelt, utan det blir ju också allt mer komplext. Och när vi pratar om immunologiska läkemedel också i kombination som vi har för njurcancer tillsammans med tyrosinkinashämmare, så har ju en del patienter väldigt svåra biverkningar. Och de flesta svarar ju på kortison och man kommer till bukt med det. Men det finns ju också de som inte blir förbättrade i sina biverkningar. Och där lär vi oss. Vi lär oss mer och mer att hantera detta, men det blir också allt tydligare att vi måste komma längre i olika prediktiva faktorer. Hitta biomarkörer eller andra markörer så att vi på ett smartare sätt kan hitta rätt behandling till rätt patient.
Ja, det är en spännande utveckling hur som helst att få ha varit med om. Och Om vi ska övergå och prata då om real-world evidence i det här sammanhanget i en sån här behandlingsutveckling. Renkomstudierna var ett exempel på hur vi försökte ta fram lokala real-world evidence-resultat när en ny behandling var introducerad. Och i det fallet så handlar det om TKI-erna runt 2006 då de introducerades. Ni som har varit med och behandlat med den här typen av läkemedel, hur tycker ni att de insikterna som vi fick lokalt, hur bidrog det till förståelsen för behandlingen? Vad säger du, Sven?
Ja, det är ju det som Rika sa, är självklart att man förbättrar överlevnaden. Det var inte självklart då. Vi som arbetar med de här läkemedlen hade väl en ganska stark tro att det här skulle fungera, men i disciplinen i övrigt var inte alltid förståelsen särskilt stor, och det fanns inte mycket signifikanta data som visade överlevnadsvinster. Så att vi fick möjlighet att vara med i den här studien tack vare då de resurser som industrin kunde hjälpa till med. Det var fantastiskt, för här kunde man då visa en överlevnadsvinst, inte bara för en viss behandlad grupp utan för en hel diagnosgrupp i hela landet, alltså oselekterad, så ökade överlevnaden för metastaserad njurcancer, och den ökade också år från år i takt med introduktionen av de här läkemedlen. Och det här gjorde att vi fick en helt annan förståelse, och det underlättar ju också, åtminstone på en urologklinik var det här ganska stora budgetposter, och det underlättar ju diskussionen avsevärt att man kunde säga att här ökar verkligen överlevnaden på patienterna. Och det stärkte ju också oss i kontakten med patienterna att det fanns studier som visade det, om man var tveksam till det. Så att det har betytt mycket. Det har varit en Renkomp har varit en framgångssaga, kan jag nog säga, för oss som jobbar med detta.
Tyckte ni att vi lärde oss någonting? Var den hypotesgenererande på något sätt? Någon som har någon synpunkt på det? Något som vi lärde oss som var oväntat eller som man gärna hade velat titta mer? på?
Det jag tyckte var intressant, det var ju ganska tidigt. Vi såg ju att registren skulle kunna vara bra, men vi hade ju inga bra, vi fick ju inte fram några bra data från registren. Och att bara jämföra med studier, det ger ju inte så mycket, det är ju selekterade grupper. Men här kunde man ju se då att RenComp 1 använde ju statistiker och databashanterare som vi inte riktigt var vana att jobba med, den professionen. De kunde trolla med siffrorna här och med de grova analyserna på en större material och en större population så fick vi fram intressanta resultat. Förvånansvärt intressanta. Mm. Och det lärde jag mig mycket av.
Mm. Tänker du på något särskilt?
Jag lärde mig att real world data var mycket värdefullt om man ska titta på utvecklingen av situationen för patienterna.
Mm. Det fanns ju inte så många internationella databaser som kunde göra den här typen av studier. Det är SIR och möjligen, men inte riktigt än heller kunde göra det på detta sättet.
Nej. Jag tänkte lite på det du var inne på, Sven, det här med de äldre patienterna. Vi hade ju också den här gruppen med primärt metastaserad sjukdom som vi tittade specifikt på också i RenComp 2. Och i relation till real world, för ofta tänker jag att vi som kliniker så tänker man ju oftast att real world data kommer att visa att till exempel biverkningarna är mer uttalade och det är mer, effekten är kanske inte lika bra som i de stora studierna med selekterade grupper och så. Men här var det lite så att man hade börjat med TKI, fått en respekt för att det kan vara rätt svåra biverkningar, att det inte är så lätthanterligt. Och kanske också då att man reserverade det för patienter som var lite yngre, lite piggare, inte hade de sämsta prognos, liksom förutsättningarna prognostiskt. Och när vi då kunde visa tillsammans att ja, men även de här grupperna, som de äldre över 75 år eller de med primärt spridd sjukdom som vi vet liksom har ogynnsamma förutsättningar, faktiskt fick en bättre överlevnad med tid, över tid, och att de äldre faktiskt var underbehandlade. Det tycker jag, där kunde vi så att säga vända, det kunde real world ge på det sättet lite förvånande och överraskande, positivt. Absolut. Överraskande.
Mm. Det här lärandet var ju ganska tydligt genom de här tre kohorterna också, liksom att precis som du säger, att det verkar ju som att det skedde något skifte i hur man såg på behandling, att vi kunde se det på något sätt. Och också att man blir bättre förmodligen på att hantera läkemedlen, så att man kanske fick ut mer av dem på ett eller annat sätt. Så att det är väl något man kanske kan slå fast, att nya, mer komplexa läkemedel kräver också ganska mycket hands-on, alltså, och att man lär sig.
Ja, alltså jag tror mycket på det. Ja. För jag tror att vi vågar mera när vi kan läkemedel bättre.
Om jag bryggar över då till ett annat ämne som har stark relation till det här då, att just det här var ju data som togs fram i samarbete mellan industri och er då verksamma i professionen. Och det har ju varit en lång resa, och den har väl varit knappt, det har varit ett lärande i den resan också när det gäller samarbete, tänker jag. Om ni sitter med dagens glasögon här, vad skulle ni säga är rätt förutsättningar, rimliga förutsättningar för ett win-win, för en ärlig och så att säga transparent, framgångsrikt samarbete kring det här? Vad krävs? Och exemplifiera gärna vad som var bra och dåligt också och med den här resan. Börje, vad säger du?
Ja, det intressanta med resan med studien RenComp 1 och 2 var ju det att vi behövde, tack vare industrins satsning, den ekonomiska satsningen, att se till att det fanns experter på statistik och databashantering, att vi fick ut real world data. Och det är väl ungefär så idag också, att våra register idag är ju fortfarande utvecklingsbara och kräver någon form av kompetens. Vi har säkerligen en stor vinst av att samarbeta även framåt. Och vi måste ju se till att patienterna kunskapen av patienterna, de data som finns, kommer faktiskt tillbaks till patienterna också. Man vet vilka behandlingar ska vi ge. Mm. Och hur länge går det bra och hur byter man och hur minimerar man bieffekter. Och hela det här konceptet är ju någonting som vi behöver ta fram. Och mycket kommer vi ha hjälpt hur vi samarbetar, ja.
Agnes, har du... Jag tänker att i samarbete med industrin, då har vi ju möjlighet att få en helt annan kanske infrastruktur och know-how kring en hel del tekniska saker och så kring datahantering som du nämner, Börje. Ofta kanske man som kliniker sitter med en eller flera frågeställningar som man ska, men där vi metodologiskt och även finansiellt och på andra sätt är lite, om inte bakbundna, så i alla fall har ett begränsat manöverutrymme. Mm. Och då, att då liksom kunna få till ett partnerskap tror jag är jättevärdefullt. Mm. Sen tänker jag att man behöver ju vara tydlig och transparent, och man behöver nog ha liksom en kunna specificera frågeställningar så att det inte handlar om att man liksom öppnar upp sig totalt från båda håll och för allting blir någon slags gemensam pott, utan att man ändå gör riktade saker tillsammans och där man också från början har bestämt hur, vad det här ska leda till och hur ska vi publicera eller presentera det här och vilka är med och så vidare. Så att det finns en sån förutsägbarhet också. Mm.
Hur ser man till då att ett sånt här... Det här blev ju ganska accepterat ändå, men hur ser man till generellt att resultat från ett sånt här samarbete blir trovärdigt där ute? Vad skulle ni säga? Jag har varit inne på transparens förstås. Men. Mm.
Ja, nej, men det är ju att analyserna är gjorda på ett sätt som är reproducerbart alldeles tydligt. Och jag menar, inklusioner och exklusioner måste vara väldigt tydliga. Om vi pratar om real world data, då ska man försöka ha med så stor population som möjligt. Och det enda som begränsar ju då, det är ju där man saknar data, utvärderbara data. Och det är ju den biten som är så viktig att vi minimerar, det vill säga att vi får så bra data som möjligt på alla. Och det är ju en ambition från bland annat njurcancerregistret. Man kan ju säga det att den här gången Renkomp 1 och 2, det var ju inte njurcancerregistret överhuvudtaget med. Så att det var ju riktig real world data. Mm. På det sättet att alla screenades i vår svenska population.
Precis.
Ja.
Nej, men jag håller med, och sen jag tänker just så som vi jobbade med Renkomp 2 som jag kom in idag till exempel, att faktiskt sitta tillsammans och analysera data och kunna berätta det, att man har varit med i processen. Det är inte så att man kom med en frågeställning från ena eller andra hållet och så gjorde en anonym grupp analysen och så fick man bara siffror och så, utan att man faktiskt har varit med och tolkat sätt och har den integriteten i det, så att säga. Det tror jag är viktigt gentemot kollegorna och i professionen också, att kunna liksom visa att det här står vi för.
På många sätt var det också lite före sin tid kanske. Det var ju inte liksom något uppdrag som gavs, utan vi gjorde det liksom tillsammans, även om vi kanske tillsköt en hel del finansiellt till det då, så att säga. Men att ni bidrog väldigt mycket med arbetstid och kunskaper och väldigt stimulerande på många sätt. Och jag tror att det är en del av framtiden att hitta de här formerna så att säga kring partnerskapet. Räcker RCT-data när man introducerar ett nytt läkemedel? Vad säger du, Ulrika?
Nej, men man återkommer ju till det, att det är real world som gäller. Mm. Och det vet vi ju att det i mångt och mycket kan skilja sig. Det är ju väldigt selekterat, de patienter som ingår i de här studierna, och då är det ju väldigt viktigt att på olika sätt kunna hitta data eller underlag för att studera hur ser det ut i verkligheten. Och att bygga upp databaser för att kunna titta på det i allt större utsträckning, det är ju en viktig sak. Men det är också marigare när man ska ha så många olika kliniska parametrar. Och det finns ju det här IPÖ som ni känner till. Och det är ju ett fantastiskt instrument som har utvecklats. Men det kräver ju att man registrerar också. Och det är det som är klurigheten många gånger. Så att
det enskilda patientmötet är också en form av real world data.
Absolut.
Även om det är oerhört selekterat. Och ibland upplever man ju då en diskrepans mellan randomiserade studier där man själv ser på patienterna. Och då är det ju stort värde att få andra källor till kunskap, hur det verkligen förhåller sig i stora befolkningsgrupper och så.
Varför tror ni att det är så svårt att implementera det här då? Alltså diskussionen har ju pågått i många år. Och precis som du säger, Ulrika, så finns det ju goda exempel som IPÖ. Men man är ju inte riktigt där. Egentligen borde det ju vara standard för all behandling av många skäl egentligen. Och att, både effekt, monitorering och kostnadskontroller och så vidare. Men att där är vi ju inte. Och varför är vi inte det, Börje?
Ja, det är en bra och intressant fråga. Nej, men det är ju, register kräver ju någon form av aktivitet. Och att man engagerar sig i någonting. Men det vore ju å andra sidan självklart att klinikerna skulle vilja ha registrering. Att de ville ha kontroll. Därför att då får man ju reda på hur är det på den här kliniken. Hur fungerar det? Vad har vi för antal? Vilken behandling får de? Då kan ju sedan göra din verksamhetsberättelse baserat på de data du får in. Om man bara ser till den egna kliniken. Men klinikerna har inte riktigt anammat det här. Och sen är det ju så att vi har ju väldigt många olika kollegor med olika känslor. Och det är den här biten som är så svår, att det är ju någon halvkänsla att jag behöver nog inte göra det här därför att jag tycker inte det är roligt. Mm. Ungefär. Men samtidigt är det ju cheferna som måste peka. Mm. Det här ska ni göra. Då får vi kunskap. Då får vi lära oss.
Jag tänker, som du säger, Börje, att det finns en diskrepans lite grann mellan, eller det finns en dubbelhet, för att från klinikledningshåll och sådär och sjukhusledningshåll och högre upp regioner, så vill man ju, det är ju ett väldigt fokus på ett sätt att mäta saker.
Absolut.
Och att kunna redovisa hur det faktiskt är. Mm. Samtidigt så finns det liksom ibland väldigt relativt begränsad, om jag uttrycker mig milt då, förståelse för att det kräver resurser och tid och en organisation på något sätt. Sen kan den organisationen se olika ut på olika ställen, men man behöver hitta ett arbetssätt för att kunna få registreringen att fungera. Och man behöver vara tydlig med att det här är en del av vårt kliniska arbete faktiskt. Det slutar inte med att vi säger tack och hej på diktatet. Vi måste också rapportera in det så att vi kan följa upp vad vi gör och hur det går. Och för att tala klarspråk, jag tycker att vi måste skärpa till oss där lite och inse att det här är vårt kvalitetsregister.
Mm. Exakt.
Punkt slut. Och vi ska liksom kunna hålla samma fana lika högt som de kirurgiska specialiteterna. Mm. Annars är det trams, tycker jag.
Mm. Håller med helt och hållet. Sen finns ju en del ljuspunkter med att man börjar med automatöverföring. Vi har det nu från vår ordinationssystem, immunologisk behandling, och direkt in i IP. Och det vore osannolikt att det inte skulle så småningom börja gälla alla regioner. Det blir inte samma detaljerad information, men man kan ändå se vilka patienter som har fått vilket läkemedel och kan köra renkomp 4 tack vare detta.
Det är en väldigt bra synpunkt. Vi är ju någonstans på väg, men säg då utifrån dagens behandlingsparadigm så skulle det vara väldigt svårt att göra om renkomp, därför att alla behandlingar idag är inte perorala, de är inte förskrivna på recept, de delas ut på sjukhus, och vi vet att våra register från Socialstyrelsen har en svaghet där, och det riskerar väl, jag vet inte vad ni säger, att tills vi har ett fullgott system på plats så kommer vi att förlora information.
Jag kan svara där att vi förlorar väldigt mycket.
Ja,
att inte ha närmare 98-97%, så tappar du ju de här ytterligheterna som du kanske skulle behöva analysera. det kanske räcker att ha 50% av populationen med för att få en bild, men inte att få en real world data. Ofta är de här 50% då hanterade på kliniker med speciella mål eller speciellt aktivitet. Och de andra kanske har en annan situation, och det är de vi också behöver nå för att se till exempel vilken behandling får svenskar. Och vi är väldigt mån om att man ska erbjuda alla rätt eller den bästa behandlingen, fast vi inte alltid vet vilken är den bästa. Men vi måste kunna ta reda på det genom de här registreringarna. Så registren har stor betydelse, men de måste vara ganska heltäckande.
Vad är det för tidsperspektiv? Jag kan ju gå över på IPÖ då. Är det den lösning som vi letar efter, tror ni?
Alltså... Och det, då menar du individuell patientöversikt?
Just det. På nationell basis i det bästa fall, och med realtidsmöjligheter och så vidare.
Ja, vi har ju funderat på att det låta urologerna börja lägga in IPÖ för att se om vi kan den vägen komma att öka användningen. Inte för att vi ska använda IPÖ kanske i det dagliga, men så fort det händer någonting med typ metastas, då har vi ju redan IPÖ där. Men vi får se, vi är på väg dit.
Också ett sätt att lättare komma åt täckningsgraden. För att det är ett litet bekymmer.
Precis.
Vad säger Sven?
Det är viktigt.
Jo, det är väl IPÖ är ju det instrument som vi jobbar med och satsar på så mycket vi kan. Vi satt ju senast på ett internat tidigare i förra veckan och diskuterade de här problemen, hur vi ska kunna få upp täckningsgraden med IPÖ. Så att där har vi ju inte på något sätt givit upp. Och ett sätt är ju att börja registrera patienterna redan vid icke-metastaserad sjukdom.
Allra minst att man registrerar IPÖ vid första metastas eller recidiv. Sen är det ju viktigt nu, om man ska tro på det som ett hållbart register, så får man inte glömma att får man en användning av IPÖ så är det ofta tidsbesparande.
Och när du säger använd, då menar du den kliniska användningen?
Ja.
För att den har ju IPÖ, alltså realtidssystem har ju många applikationer.
Ja, men jag menar användning ingår både registrering och användning av det som registreras.
Är det här bra för patienten?
Ja.
Och det är väl kanske det viktigaste?
Absolut.
Jättebra.
Absolut. Är det.
Jag personligen så tror jag ju att det är både lite morot och lite piska, man ska vara ärlig. Alltså, dels tror jag att man behöver kanske få kollegor att känna lite hands-on, att kolla ändå vad bra det här blir och vad användbart det är. Men sen tror jag också, som vi diskuterade på det här registermötet som Sven, du var inne på förra veckan, att ja, men alltså vi var helt eniga om att höja ribban för vad vi faktiskt förväntar oss och kräver att man ska registrera. Det här är vårt kvalitetsregister. Så är det, och det ska göras. På samma sätt som vi fyller i andra svenoteka eller vad det nu kan vara i kolorektalregister, så ska det göras på njurcancer. Och att det här är viktigt. Liksom.
Ska jag tolka det som att ni har tagit ett steg framåt? Kanske?
Ja, det tror jag. Sen så ska det liksom... Jag menar, vi har ju en enhet i det, tror jag. Ja, vi som jobbar.
Vi jobbar ju
hela tiden. Sen så behöver vi få med oss, så att säga, verksamhetsledningar och sådär. Men vi försöker vara ännu tydligare och så berätta. Får vi hoppas att det är resultat.
Ja, absolut.
Tror det.
Som vi skulle leverera någon slags slutvision, så att säga. De största fördelarna respektive de största utmaningarna framåt på det här området när det gäller real world evidence. Vad säger du, Börje?
Jo, det är att nyttja de register vi har så komplett som möjligt för att se vad finns det för data som talar om vilken behandling som är bäst för patienterna i de olika schatteringarna. Man ska veta att njurcancer är så olik. Det finns ju inte en patient som är lik den andra. Det är olika typer. Det är olika Ja, det, de sa att det var 40 olika, ja. 40 olika typer av njurcancer. Och det är klart att de kräver lite olika behandlingar. Vi måste identifiera den kunskap som kommer fram nu, om inte annat genetiskt för olika tumörtyper. Mm. Så att vi ger rätt behandling. Men real world data kommer att hjälpa oss väldigt mycket. Och även om man inte kan använda kanske real world data för att komma med nya läkemedel, så ger det väldigt mycket information när man har tagit fram ett nytt läkemedel, vilket fungerar i populationen. Mm. Och populationen, våra patienter, det är det viktiga.
Mm. En viktig del som har kommit i skymundan lite grann, det är behandling i kommande linjer. Det har man aldrig någon kontroll på i de här. Nu satsar vi bara på första linjen. Och man har ingen kontroll riktigt på vad som händer sen. Så där finns ett behov av kunskap. Vad ska vi göra sen? Särskilt nu när vi börjar med kombinationer. Vad är nästa steg? Vad är bäst för patienten?
Med 40 undergrupper av njurcancer, med de icke-klarsälliga patienterna som nästan alltid är undantagna från de stora studierna. Med kliniska frågeställningar som kanske inte alltid är de mest intressanta för konkurrerande bolag med specifika portföljer, så kan vi också liksom bredda studiefrågorna och göra dem kliniskt relevanta, tror jag också. Mm. Och det gör vi ju gärna i samarbete med industrin också, om man hittar bra liksom plattformar för det. Mm. Det skulle vara jättevärdefullt. Mm. För det är klart att det blir kostsamt, det blir resurskrävande och så, men att känner mig förhoppningsfull ändå där.
Absolut. Mm.
Det låter hoppfullt.
Ja.
Det är hoppfullt.
Eller hur? Mm. Det är kanske är en bra sätt att sätta punkt för den här diskussionen. Och stort tack till alla som har lyssnat. Tack för en intressant diskussion, kloka svar och synpunkter. Vi tog ju projektet Renkomp som utgångspunkt för den här diskussionen. Det har varit en lärorik resa både när det gäller behandlingsutveckling men också när det gäller samarbete. Och jag tycker att det banar väg för ett fortsatt samskapande, som kanske är det sätt som vi ser att Real-World Evidence bör utvecklas framåt. Till er som lyssnat, då vill ni veta mer, går det bra att höra av sig till undertecknad. Vi säger tack för idag och hej!